Seriemördarpodden, Delle Millard, del 3. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. För ljudsättning och klippning står David Dava Persson. Seriemördarpodden har nu funnits i 4 år. Och en stor bidragande faktor till det är ert stöd på Patreon. Så om du tycker att Seriemördarpodden är jättebra, så sponsra oss gärna på Patreon. Gå till patreon.com, sök på Seriemördarpodden. Då får du även tillgång till Seriemördarpodden Premium, som är en massa mer avsnitt om seriemördare. De kan du också hitta på Podme. I de tidigare avsnitten berättade vi om hur Laura Babcock, som hade haft en sporadisk affär med Delle Millard, försvann mystiskt. Och om hur Dellens pappa Wayne tog livet av sig under konstiga omständigheter. Vi fick även lära känna Tim Bosma, som den 6 maj 2013 försvann efter att ha åkt iväg med 2 okända män som ville provköra hans Dodge Ram 3500. Polisen tror nu att en av männen i Tims bil var den 27-årige Delle Millard, som grips den 10 maj 2013. När polisen genomsöker Dellens SUV hittar de bland annat Tims bilnycklar. Tims fru Charlene blir överlycklig när hon nås av nyheten att Dellen är gripen och att polisen har hittat Tims bilnycklar. Hon är säker på att Dellen kommer att berätta var Tims bil är och sen givetvis berätta var de kan hitta Tim. Charlene säger till sina föräldrar, citat: "Vid den här tiden imorgon så kommer jag att få min man och mitt liv tillbaks." Men tyvärr har Charlene fel. Precis som under polisförhöret avseende pappa Waynes död får Dellen reda på att det är hans lagliga rätt att inte säga någonting. Och den här gången tar han tillvara på den rätten. Det är alltså ett helt annat beslut än han fattade när han blev förhörd om sin pappas död. Nu väljer Dellen att inte säga någonting överhuvudtaget. Polisen i Hamilton är nu ganska säkra på att Dellen är inblandad i Tims försvinnande. Men de vet fortfarande inte var Tim är eller vad som har hänt honom. Eftersom deras huvudmisstänkte inte pratar fortsätter deras intensiva arbete med att samla bevis och kartlägga Dellens rörelse den 6 maj för att kunna hitta Tim. De samlar in alla övervakningsfilmer från kvällen den 6 maj och natten därpå, från företag i Ancaster där Tim bodde och försvann, och i Brantford där Tims mobil hittades, och i den närliggande staden Cambridge. Geografiskt bildar Ancaster, Brantford och Cambridge en triangel där avståndet mellan varje stad är cirka 30 minuter med bil. Det är därför inte omöjligt att Tims bil har passerat genom Cambridge. På övervakningsfilmerna ser de Tims Dodge Ram 3500 köra ut ur Ancaster, åtföljd av Dellens Yukon SUV. Polisen tror att det är den hittills okände medhjälparen som kör Dellens bil och Dellen som kör Tims bil. På filmerna syns Tim i det främre passagerarsätet i sin egen bil. De gör ett stopp i Brantford och kör sedan i motsatt riktning från Ancaster. Strax efter midnatt visar övervakningsfilm från Millard Air hur Tims Dodge Ram 3500 kör in vid en hangar på flygfältet i Waterloo. Tims bil boxerar nu en husvagn. Husvagnen är kopplad till Dodge Ramens dragkrok. Dellen och den okände medhjälparen går till fots in i Millard Airs hangar. Strax därpå går en av dem, oklart vem, tillbaka till husvagnen. Klockan 03:54 börjar husvagnen brinna. Husvagnen brinner i flera timmar, men är trots det hel morgonen därpå. Det är ju märkligt, men husvagnen var förmodligen väldigt eldsäker. Trots att Dellen i förhör blir konfronterad med den nya bevisningen vägrar han fortfarande att uttala sig. Polisen fokuserar därför på att undersöka alla Dellens fastigheter i hopp om att hitta Tim. Lördagen den 11 maj åker polisen till en bondgård som Dellen äger i Waterloo. Där får de syn på Chasmaine, en ung man som cyklar på fälten kring Dellens bondgård. De vinkar in honom. En förvånad Chas säger att han faktiskt har tillstånd att cykla där och han inte förstår varför det kommer så här jättemånga poliser för att han cyklar. Polisen förklarar att de faktiskt inte är där för att han cyklar på fälten utan för att de undersöker ett försvinnande. De frågar Chas om han har sett något ovanligt eller konstigt den senaste tiden. Chas säger att det har han. Han säger att det har flyttats på en massa konstiga maskiner på sistone. Den konstigaste maskinen av dem alla kallar Chas för rökaren. Och Chas vet vad rökaren är. Han leder polisen genom ett träsk till rökaren och polisen blir minst sagt förbluffade. Vad i all sin dar är det för maskin de tittar på? Framför dem tonar sig en enorm maskin upp och ingen i sällskapet förstår vad det är för någonting. Chas blir ombedd att vänta en bit ifrån medan poliserna går närmare för att undersöka den märkliga maskinen. När de närmar sig ser de ordet Eliminatorn ingraverat med stora röda bokstäver på maskinen. Vid en närmare inspektion ser de texten Krematorium för små och stora djur. På marken hittar polisen tre säkerhetsbältespännen som kommer från en Dodge Ram 3500. En av poliserna, en Annette Huys, klättrar upp i eliminatorn och öppnar delen som ser ut som en förbränningsugn. Där hittar de benrester. Den längsta benbiten är omkring 20 cm lång. Annette kan inte avgöra om benen tillhör ett djur eller en människa. Hon ringer dit Dr. Tracy Rogers för att undersöka eliminatorn mer noggrant. Tracy är en välkänd rättsläkare som polisen har konsulterat tidigare i ovanligt makabra fall. Tracy var bland annat på plats när polisen genomsökte Robert Pictons grisfarm år 2002. Ni kan höra mer om Robert Picton, Kanadas värste seriemördare, i avsnitt 98-105 av Seriemördarpodden. Tracy spenderar flera dagar med att genomsöka Dellens bondgård och undersöka eliminatorn. Hon hittar totalt 58 benfragment, två hela skelettben och en bit tand. Hon kan fastslå att samtliga fynd tillhör en människa. Benen är väldigt brända. Tracy säger att benbitarna troligtvis kommer från en man som inte har fyllt 40 år, men det är omöjligt att utvinna någon DNA ur dem på grund av branden. Tracy kan tyvärr inte heller med hjälp av tandbiten identifiera vem tanden tillhör. Den 12 maj ringer en granne till Dellens mamma till polisen i Hamilton. Grannen berättar att en väldigt stor husvagn har stått på Madeline Burns uppfart sedan torsdagen den 9 maj, alltså tre dagar efter Tims försvinnande. Polisen åker omedelbart dit och beslagtar husvagnen. Inuti husvagnen hittar polisen skalet av Tims Dodge Ram 3500. All interiör är borta. Fönstret på passagerarsätet är krossat. Och inne i bilen hittar polisen ett pistolhölje och tändsatspartiklar. Tändsatspartiklar är väldigt små partiklar som frigörs när ett skott avlossas. De hittar även fingeravtryck. Och med hjälp av luminol hittar de en hel del blod som någon har försökt städa bort. Luminol är, som ni säkert vet, en kemisk substans som man sprutar i totalt mörker. Om det då finns blodrester som har varit osynliga för ögat så lyser de upp i blått. Det finns massor av blod på bilens instrumentbräda och i det öppna lastutrymmet samt vid ljuddämparen som är avgasrörets andra sektion och på golvet vid främre passagerarsätet. Blodet sänds på analys i ett labb som ett särskilt brådskande ärende och polisen får snabbt svaret att blodet tillhör Tim Bosma. De får även veta att många av fingeravtrycken i bilen tillhör Delle Millard. Den här bevisningen pekar dessvärre då mot att Tim inte längre är vid liv. Tisdagen den 14 maj, 8 dagar efter det att Tim försvann, besöker kriminalinspektör Kavanaugh Tims hustru Charlene i hennes hem. Kavanaughs uppdrag är att meddela Charlene att hennes make med all säkerhet är död. Kavanaugh säger, citat, Tim har blivit mördad. Hans kropp har blivit bränd. Den går inte att känna igen. Han har inte mycket mer information att ge Charlene än så. Charlene skriker rakt ut i smärta. Hon ger ifrån sig fasansfulla plågade ljud som Kavanaugh inte trodde var möjliga att en människa kan ge ifrån sig. Hon är fullständigt förstörd. Hon har varit övertygad hela tiden om att Tim fortfarande var i livet och skulle komma hem till henne. Nu går upp för henne att hon aldrig mer kommer att få röra vid Tim, höra hans röst eller se honom tillsammans med deras dotter. På eftermiddagen tisdagen den 14 maj meddelar polisen att Tim Bosma är död och att Dellen Millard kommer att åtalas för mord. De har alltså inte hittat Tims kropp, men de är tillräckligt säkra på att han är död för att meddela familj och allmänheten. Dellens försvarsadvokat går samma dag ut i media och säger att Dellen Millard och hans familj är förbryllade och förvånade över att polisen ägnar all den här uppmärksamheten åt Dellen. Advokaten säger att Delle Millard är en ödmjuk, intelligent och fin kille som aldrig har skapat några problem och dessutom kommer han från en väldigt välbärgad och välrespekterad familj. Dagen efter, den 15 maj, medverkar Charlene vid ännu en presskonferens. Med stor möda och med skakande händer säger Charlene, citat, en liten söt 2-årig flicka hemma hos mig behöver sin mamma mer än någonsin. Hon behöver att hennes mamma håller sig samlad. Så jag vet att jag inte kan falla ihop här och nu. Men jag är trasig, för en del av mig är borta. Tim kommer alltid vara älskad och vi kommer aldrig glömma honom. Och jag älskar dig, Tim. Slut citat. Hon avslutar med att tacka polisen för deras arbete. Hon tackar media för att Tims försvinnande aldrig slutade vara en toppnyhet. Hon tackar allmänheten för deras stöd. Samma dag förs Delle Millard till en domstol som officiellt meddelar honom att han är anklagad för mordet på Tim Bosma. Dellen ser smutsig och utmärglad ut men utstrålar självsäkerhet. Han tittar runt om i salen och han möter alla närvarandes blickar. När domaren frågar hur han ställer sig till anklagelsen säger han direkt, icke skyldig. Polisen meddelar att deras arbete är långt ifrån över. Nu bör de söka efter den okände mannen som var tillsammans med Delle Millard hemma hos både Igor Tumanikov och hos familjen Bosma. De tror att det är möjligt att en tredje person kan ha varit inblandad eller ha viktig information. Dellen sa ju att det fanns en tredje person till Charlene och det finns en möjlighet att Dellen talade sanning. Lokala media fortsätter att vara engagerade i Tims fall och gör en intervju med en erkänd profilerare vid namn James Van Allen. James säger att det vid en första anblick ser hela den här historien ut som en bilstöld som har gått snett. Men det finns flera faktorer som gör fallet högst anmärkningsvärt. James säger att så pass överdrivet våld som i Tims fall är inte normalt vid bilstölder. Dessutom har Delle Millard så mycket tillgångar att han inte borde ha anledning att stjäla en bil. Det visar sig dessutom att Dellen faktiskt redan äger en Dodge Ram 3500, en körsbärsröd sådan. James påpekar att bara för att en misstänkt kommer från en välbärgad bakgrund och kan anses intelligent betyder det inte att personen inte är kapabel till mord. Han säger att tvärtom kan många av de brottslingar som begår överlagda mord anses ha hög intelligens, men också en övertro på sig själva och deras förmåga att komma undan. I slutet av intervjun säger James att, citat, mordet var planlagt, men det var inte planlagt särskilt bra. En vecka efter att en domstol meddelade Dellen att han skulle åtalas för mord stormar 10 poliser den nu 25-årige Mark Schmidts bostad. Det är onsdagen den 22 maj 2013, 16 dagar efter det att Tim försvann. Mark Schmidts anhålls även han för mordet på Tim Bosma. Några timmar efter att Mark blev anhållen håller Charlene en minnesstund för Tim. Över 1800 personer närvarar och lider med Charlene. Charlene har valt att hålla minnesstunden vid Carmens bankettsal där de två gifte sig 3 år tidigare. En stor skärm visar foto efter foto av Tim. Charlene säger, citat, Tim är min människa, min andra halva. Jag tror att vi var menade att hitta varandra. Samma dag som Mark Schmitz grips och Charlene anordnar minnesstunden meddelar polisen att de kommer att utreda Dellen och Marks eventuella inblandning i morden på Laura Babcock och Wayne Millard. Polisen tror alltså till slut inte längre att Laura håller sig borta frivilligt eller enbart är försvunnen utan att vara död. Lauras namn börjar cirkulera i pressen efter att hon har kopplat samman med Dellen Millard. Det är alltså först här, efter nästan ett år sedan någon senast såg eller pratade med Laura, som polisen börjar utreda hennes försvinnande. Det var ju precis det som Lauras ex-pojkvän Sean bönade och bad om i flera månader under 2012. När nyheten kommer ut då att Dellen och Mark kan ha varit inblandade i Lauras försvinnande tar en av ungdomarna som drack persikalikör och rökte hasch med Mark i augusti 2012 kontakt med sin rektor. Han berättar att Mark har sagt att han och Dellen har mördat och bränt en tjej och att han har filmat Mark när han rappar om det. Han visar filmklippet för rektorn. Rektorn tar i sin tur kontakt med polisen och vidarebefordrar informationen. Den 23 maj 2013 förs Mark till en domstol och blir officiellt åtalad för mordet på Tim Bosma. Mark har en blåtira och ett sår på kinden när han kliver in i rättssalen. Varför vill han inte berätta? Förmodligen har någon annan häktad stört sig på Dellen Millards alla handlingar och gett Mark stryk. Ett bortskämt rikemansbarn med attitydproblem blir förmodligen inte superpopulär hos rutinerade kriminella. Precis som Dellen säger Mark att han inte alls är skyldig. Men till skillnad från Dellen ser han inte självsäker ut. Tvärtom, Mark ser mest rädd ut och undviker ögonkontakt med alla. Den kanadensiska rättvisans kvarnar börjar mala. Det blir 2014. I början av april 2014, 11 månader efter mordet på Tim, åtalas Dellen och Mark för mord på Laura Babcock och Dellen åtalas för mord på sin pappa Wayne Millard. Polisens 3 utredningar sammanstrålar i ett datasystem som heter MCM. MCM möjliggör för polisen att dela och jämföra sina utredningar genom ett centralt datasystem. I april 2014 är provinsen Ontario det enda stället i världen som har tillgång till just MCM. Startskottet för att utveckla det här systemet MCM var just fallet med seriemördarparet Paul Bernardo och Carla Homolka. När polisen efterhand utvärderade sitt eget arbete i det seriemördarfallet upptäckte de brister som de förstod skulle kunna förbättras genom ett bättre samordnande polisiärt system. När Sean får reda på att Dellen har åtalats för mord på hans ex-flickvän Laura blir han fullständigt rasande. Han hade ju sagt till polisen att Laura var försvunnen. Han hade gett dem samtalslistorna som visade att den person hon sist hade kontakt med var just Dellen Millard. Sean hade ju 2 år tidigare bett dem att förhöra Dellen om Lauras försvinnande. Sean skriver ett argt brev till polisen i Toronto. Han skriver att de har begått tjänstefel som vägrade registrera anmälan om en försvunnen person. De har begått tjänstefel för att de inte förhörde vänner och bekanta som kunde haft viktig information och för att de totalt ignorerade honom. Den 10 april 2014 blir Dellens 21-åriga flickvän Kristina Nudga anhållen för medhjälp till mordet på Tim Bosma. Kristina ska ha fått vetskap om att Dellen hade mördat Tim och sen försökt hjälpa honom undanröja bevis. Enligt Kristinas egen utsaga har hon både sett och berört husvagnen som hade parkerats på Madeleine Burns uppfart. Hon hävdar att hon inte hade en aning om vad som fanns inuti husvagnen. Hon berättar att både hon och Madeleine hade rört vid husvagnens utsida och sen blivit superstressade när de insett att den kunde ha haft med Tims försvinnande att göra. Då hade Madeleine gett Kristina en trasa och städhandskar varpå Kristina hade gått ut och tvättat de ställen som hon och Madeleine hade berört. Polisen genomsöker Kristinas hus. Där hittar de massvis av brev från Dellen till Kristina som är skrivna av Dellen efter det att han greps. Dellen hade förbjudits att kontakta Kristina. Och exakt hur breven har kunnat skickas från Dellen är för polisen en fullständig gåta. Breven innehåller bland annat kärleksdikter, sexuella fantasier och beskrivningar av hur Dellen upplever det att vara häktad. Polisen kan urskilja två huvudteman i breven. Det ena är djupa kärleksförklaringar till Kristina. Och det andra uppmaningar till Kristina att kontakta huvudvittnet Andrew Michalski och få honom att ändra sitt vittnesmål. Om ni minns så var ju Andrew vännen som följde med Dellen till racerloppet Baja 500 och i maj 2013 bodde han tillsammans med Dellen. Den 4 maj 2013, alltså 2 dagar innan Tim försvann, visade Dellen upp Tims annons för Andrew och även en annan annons. Och sen frågade han Andrew, citat, ska jag stjäla bilen från rövhålet eller från den snälla killen? Andrew hade svarat att Dellen borde dra åt helvete. Vem den andra killen vars bil Dellen övervägde att stjäla var vet vi inte. Det finns det ingen information om. Andrew hade inte varit delaktig i Dellens tidigare uppdrag och han förstod inte varför Dellen hade fått för sig stjäla en bil. Han tog inte Dellen på allvar. Den 7 maj berättade Dellen för Andrew att han hade Tim Bosmas bil, men det var ytterst besvärande för honom. Här följer några utdrag från 3 av Dellens brev till Kristina. Det första utdraget. Citat. Min enda stora rädsla är att dö innan jag får bli pappa. Jag håller vanligtvis mina önskningar och planer för mig själv. Jag planerar att segla jorden runt med dig, Kristina. Jag hoppas att när vi kommer tillbaka till Kanada är du gravid. Det andra utdraget, citat. För att komma ifrån den här hålan behöver jag hjälp. Jag kommer inte be dig att vittna. Det kan motbevisas. Men jag har skrivit ett grovt utkast åt dig. Jag vill ha din feedback. Jag kommer inte att be dig att vara ett vittne om du inte vill. Jag kan däremot inte lova att åklagaren inte kommer att tvinga dig att vittna. Vi behöver få ordning på våra historier. Jag behöver veta vad du är villig att göra. Du sa att du ville bli en hemlig agent. Bli min hemlig agent. Livet har ett konstigt sätt att ge oss precis det vi önskar. Vet du vad jag önskar mig just nu? Min frihet. Ditt sällskap, frihet och utforskning. För att få allt det behöver jag vinna den här rättegången. För att vinna rättegången behöver jag hjälp. Hjälp som till exempel ditt vittnesmål. Hjälp kan vara något annat också, som att lämna ett hemligt meddelande. Att du är tyst inför polisen har redan varit en enorm hjälp. Om Mark och Andrew hade varit tysta så hade allting varit mycket enklare. Men Andrew bara skiter ner sig och berättar allt. Och förrädiske Mark blir gripen för att han försöker skylla på mig. De är de mest farliga bevisen mot mig just nu. Jag har haft mycket tid för självreflektion. Jag har haft mycket tid för att arbeta mina känslor. Spirituellt är jag mycket starkare och hälsosammare nu. Och jag blir hela tiden ännu starkare och ännu hälsosammare. Det är många saker som jag skulle ha gjort annorlunda nu. Det mesta handlar om dig. Jag kämpade emot. Jag ville inte älska dig först. Helt ärligt blev jag rädd. Kärlek hade alltid gått åt helvete tidigare. Och jag var inte stark nog för att få ett brustet hjärta igen. Nu när jag riskerar livstidsfängelse och har haft flera månader att fundera över vem jag är och varför jag är som jag är, så är jag inte längre rädd för ett brustet hjärta. Jag fantiserar hela tiden om din och min framtid och möjligheten att bo tillsammans. Utdrag 3, citat. De flesta bevisen pekar mot att jag skulle åka och köpa en bil. Om det kan motbevisas så är jag en fri man. Men det finns ett problem och det är Andrews vittnesmål. Han är en mes. Han blev skrämd och han angav sin enda riktiga vän. Han är det enda beviset som placerar mig i facket för överlagt rån. Hans vittnesmål och inte rättsteknisk bevisning, det är det som kan få mig fälld. Andrew är den allra viktigaste delen av bevisningen mot mig. Vi kommer att argumentera för att polisen har sagt till Andrew att han inte fick gå hem förrän han hade sagt det de ville att han skulle säga. Att han helt enkelt ljög för att komma undan. Andrew är förmodligen arg på mig. Han skyller på mig på grund av de här skrämmande förhören. Han erkänner inte för sig själv hur han egentligen har slängt mig under bussen. Allt han hade behövt göra var att säga ingenting, men istället försökte den där idioten prata sig fri. Andrew behöver säga att jag visade en bild av en bil och frågade vilken jag skulle köpa. Och att det var han som ändrade till att jag frågade vilken jag skulle stjäla. Polisen sa till honom att de ville höra om förberedelser av en bilstöld. Någon behöver skaka om Andrew. Det var Mark som klantade sig med en bilstöld, det var inte jag. Bara för att jag hjälpte till att städa upp Marks röra betyder inte det att jag ska behöva betala för det. Speciellt inte på grund av en teknikalitet i lagen. Och speciellt inte för att Andrew inte fattar hur man håller tyst. Han har gjort skada på mig och jag vill att den skadan försvinner. Jag älskar Andrew och han älskar mig. Han har egentligen ett lojalt hjärta. Om han visste att hans ord kan ge mig en livstidsdom, så skulle han vilja ändra de orden. Visa honom hur han kan ändra orden och han kommer att göra det. Slut citat. Breven syftar alltså till att måla upp vilken underbar framtid Kristina kan få med Dellen, vad som hotar den framtiden och hur hon kan rädda den. I januari 2016 påbörjas arbetet med att samla en jury till rättegången mot Dellen och Mark för mordet på Tim Bosma. Det tar omkring en vecka att välja jurymedlemmar. Rättegången börjar den 1 februari 2016. Åklagarna heter Jill Cameron och Ken Lockhart. I deras inledande anförande läggs fokus på följande fakta. Att Tim Bosmas bil återfanns i en husvagn på Dellens mammas uppfart. Att bilen innehöll tändsatspartiklar och DNA från Tim. Att Dellens fingeravtryck fanns både insidan och utsidan av Tims bil. Och att Dellen hade Tims bilnycklar när han greps. Åklagarna la såklart en stor vikt i Charlines vittnesmål om de två männen som åkte iväg med Tim. Charlene håller sig samlad och berättar om Tim. Vem han var och hur hans och Charlines förhållande var. Hon berättar även sakligt om kvällen den 6 maj 2013. Det är först när hon reflekterar över att Tim faktiskt frågade henne om han skulle åka med dem och att hon sa ja som Charlene bryter ihop. Hon känner en enorm skuld för att hon lät Tim åka. Under rättegången hävdar Dellen via sina advokater att han inte alls har mördat Tim Bosma. Även Mark hävdar att han inte har mördat Tim, men båda medger att ett mord har skett kvällen 6 maj 2013. De skyller mordet på varandra. Dellen säger att Mark sköt Tim. Mark hade suttit i baksätet och skjutit Tim som suttit framför honom. Mark menar däremot att han körde Dellens bil medan Dellen och Tim befann sig i Tims bil och att det var då som Dellen sköt Tim. Åklagarna menar däremot att det inte spelar någon som helst roll vem det var som faktiskt sköt. De menar att Dellen och Mark planerade och genomförde mordet tillsammans. Att de tillsammans brände Tims kropp i eliminatorn och att de därför båda bör dömas för överlagt mord. Efter rättegången behöver juryn 4 dagar för att meddela sitt beslut. Den 17 juni 2016 meddelar juryns ordförande att juryn är redo att avge sin dom. Först säger juryn att de anser Dellen vara skyldig till mordet på Tim Bosma. Sen säger juryn att de anser att även Mark är skyldig till mordet på Tim Bosma. Rätten tar en paus innan domaren meddelar vilket straff Dellen och Mark ska tilldelas. När rätten återigen är samlad säger domaren att brottet som Dellen och Mark har begått är helt oförståeligt. Domaren hyllar Tims familj och säger att Tims minne och själ kommer att leva vidare genom dem. Han dömer både Dellen och Mark till livstidsfängelse med chans till villkorlig frigivning först efter 25 år. Detta är lagens strängaste straff i Kanada. Kanada har alltså inte dödsstraff. Men det var bara den första rättegången. Inför den andra rättegången mot Dellen och Mark för mordet på Laura Babcock väljer Mark att representeras av samma försvarsadvokat som under den förra rättegången. Dellen däremot väljer nu att representera sig själv. Det är alltid ett misstag. Det allmänna intresset är högt och blir definitivt högre när det kommer ut att Dellen ska representera sig själv. Media drar direkt paralleller till Ted Bundy som ju representerade sig själv under rättegångarna mot honom. En journalist påpekar att Ted Bundy i alla fall hade studerat juridik och att hon tänker att Dellen som sin egen advokat är en domares värsta mardröm. Ted Bundy börjar i seriemördarpodden den 6 oktober 2020. Domaren får händerna fulla av Dellen Millard redan innan rättegången börjar. Dellen klagar till domaren över hur livet i fängelse påverkar hans förmåga att vara sin egen försvarare. Han säger att han tvingas välja mellan att sköta sin hygien eller förbereda sig inför rättegången. Domaren svarar kort att han inte vet hur lång tid det tar för Dellen att duscha och raka sig men att det för domaren själv bara tar 5 minuter. Flera vittnen, bland annat Loras pappa Clayton och Marks flickvän Marlene, ansöker om att få bli förhörda av någon annan än Dellen när det är dags för försvaret att höra dem. Dellen insisterar på att han själv ska få förhöra samtliga vittnen. Domaren säger att han förstår vittnenas begäran men han kommer att tillåta att Dellen förhör dem. Inför rättegången för mordet på Laura blir all massmedia i Kanada förbjudna att publicera någonting om mordet på Tim Bosma. Juryn ska bedöma om Dellen och Mark är skyldiga eller oskyldiga för mordet på Laura och de ska inte påverkas av att Dellen och Mark nyligen har blivit dömda för ett annat mord. Alla nyhetsredaktioner tar tillfälligt bort sina artiklar om Tim Bosma och stänger av sina kommentarsfält online så att det förbjudna ämnet Tim inte kan diskuteras på deras sidor. Rättegången för mordet på Laura Babcock börjar den 23 oktober 2017. Det är samma åklagare, Jill Cameron och Ken Lockhart. De hävdar att motivet för mordet på Laura är ett resultat av Dellens och Marks eskalerande kriminella beteende och spänningssökande. Men de tycker att det är svårt att hävda det här motivet utan att referera till fallet Tim Bosma. Domaren låter då meddela att de under inga omständigheter får nämna Tim Bosma eller på något sätt antyda att Dellen och Mark är dömda redan för mord. Domaren menar att det finns en risk för att hela rättegången kommer att ogiltigförklaras ifall Tim Bosma nämns. I princip är budskapet: säg inte Tim Bosma vad ni än gör. Tim Bosma är han som inte får nämnas. Tims föräldrar frågar om de får komma till rättegången för att stötta Loras föräldrar, men domaren förbjuder det. Dellens pappa Wayne och det faktum att Dellen kommer att prövas för mordet på honom får inte heller nämnas i rättssalen. I sitt anförande hävdar åklagaren Jill Cameron att det är svartsjuka från Dellens flickvän Christina som är motivet för mordet på Laura. Det första vittnet som Jill kallar är Loras pappa Clayton. Han och Loras mamma Linda tar nu hand om Loras älskade hund Lacey. Claytons tårar rinner längs kinderna när han pratar om sin dotters barndom och de dispyter de hade haft innan hon försvann. Sen är det dags för Dellen att förhöra Clayton. Dellen öppnar förhöret genom att säga att det kan inte vara särskilt lätt för Clayton att bli förhörd av honom. Och han frågar Clayton om vittnesmålet då blir extra svårt att avlägga. Clayton svarar tydligt nej. Dellen ställer frågor om Loras psykiska ohälsa, hennes missbruk och hennes tid som eskort. Clayton behåller lugnet och skiftar genom skicklig retorik hela fokuset tillbaka på Loras glada och bubbliga personlighet. Juryn imponeras av Clayton, men de äcklas av Dellens hjärtlösa frågor till en sörjande far. Nästa person som blir förhörd är Loras expojkvän Sean. Dellens första fråga till honom blir, citat: Sean, du gillar inte mig särskilt mycket, eller hur? Varpå Sean svarar nej. Dellen följer upp med: du tycker jag är lite skum, eller hur? Sean svarar ja. Dellen varvar frågor med påståenden om Loras drogmissbruk och sexliv i ett försök att provocera Sean. Men precis som Clayton behåller Sean lugnet. Dellens sista fråga till Sean är hur han känner för Laura idag. Sean svarar kort: jag saknar henne. Åklagarna trycker hårt på att Dellens, Marks och Loras mobiltelefoner kopplade upp sig mot exakt samma master samtidigt under kvällen den 3 juli 2012. De hävdar att Laura blev mördad strax efter klockan 19 den kvällen. Försvaret menar att bara för att telefonerna kopplade upp sig mot samma master betyder inte alls att de tre var tillsammans. Flera poliser vittnar om en röd väska med Loras fulla namn på namnlapp. Väskan hittades hemma hos Mark under husrannsakan. I samband med att väskan hittades hittade man även en svart iPad. Polisen jämförde serienumret på iPaden med den iPad som Sean hade köpt till Laura. Och det visade sig förstås vara exakt samma iPad. Åklagarna pekar också på Dellens brådska att ordna fram en ny madrass den 4 juli. Deras teori är att Laura blev mördad i Dellens säng och att det var därför han hade varit tvungen att förstöra sin madrass. Dellen förhör butiksbiträdet som sålde en madrass till honom den 4 juli. Butiksbiträdet vittnar då att Dellen inte verkade stressad, att han var helt normal och faktiskt ganska trevlig. Dellen förhör även budet som levererade den nya madrassen hem till honom samma dag. Dellen säger då att budet säkert kommer ihåg att han också hämtade Dellens gamla madrass och att Dellen donerade $50 till välgörenhet via budet. Men budet har inget som helst minne av att han hämtade den gamla madrassen eller att Dellen donerade några pengar. Efter budets vittnesmål är det dags för åklagarna att presentera den bevisning som har hittats på Loras, Dellens och Marks telefoner och datorer. Det här tar flera dagar och det föregås av flera månaders arbete av polisens IT-tekniker. Åklagarna visar bland annat en konversation mellan Laura och Andrew Michalski, alltså vännen som vittnade mot Ellen i rättegången om mordet på Tim. Men ni kan vara lugna, ingen nämnde Tim Bosma. Det var ju ett förbjudet ämne. Konversationen inleds med att Laura vidarebefordrar ett sms som Dellen har skrivit till henne. Dellen skriver att Laura verkligen måste rannsaka sig själv och att hon är störd i huvudet. Vidare skriver Dellen att Laura är skadlig för hans liv. Laura frågar Andrew om hon verkligen är en så hemsk person som Dellen säger. Andrew svarar att nej, hon är supertrevlig men hon kanske ska tänka sig lite för med vad hon säger. Ett par dagar senare messar Andrew Dellen om detta. Dellen skriver då till Andrew att om Andrew kan hålla koll på var Laura befinner sig så hade det varit till nytta för Dellen. Jill Cameron visar även bilder på det cylinderformade blå cigarrliknande objekt som Dellen fotograferade med sin mobil den 4 juli. Åklagaren hävdar att Loras kropp är inne i cylindern när fotot tas. Dagarna efter Loras försvinnande beställer Dellen via sin mekaniker Shane Schlattman den enorma förbrännaren Eliminatorn. Åklagarsidan kan inte svara på hur Laura har dött eftersom de inte har hennes kropp. De påstår dock att Dellen och Mark har mördat Laura i samförstånd den 3 juli 2012. De menar att mordet var planerat och att det var baserat på ett svartsjukedrama med Dellens flickvän Christina. Vidare hävdar de att Dellen och Mark har förvarat Loras kropp på Millard Airs hangar i Waterloo och sen bränt upp henne i Eliminatorn. Åklagarna är nära men de nämner inte Tim Bosma eftersom de inte får det. Men de är övertygade om att Loras kropp har bränts upp på exakt samma sätt som Tims kropp brändes 10 månader senare. Juryn tycker att åklagarna har vettiga argument och i december 2017 finner de både Dellen Millard och Mark Smith skyldiga till mordet på Laura Babcock. Domen blir densamma. Dellen och Mark döms till livstidsfängelse med villkorlig frigivning tidigast om 25 år. Och när man har 2 livstidsdomar i Kanada så slås då den här tidpunkten för den första möjliga villkorliga frigivningen ihop. Så deras straff är nu livstidsfängelse med chans till villkorlig frigivning först om 50 år. Loras pappa håller ett rörande tal till pressen. Han säger att det känns som att han och Loras mamma har genomlidit en 6 veckors begravning av Laura. Han riktar ett stort varmt tack till Sean och säger att ingen, absolut ingen, bryr sig mer om sina vänner än vad Sean gör. Det är ovanligt och media tycker att det är sensationellt att åklagarna har lyckats fälla Dellen och Mark för 2 mord där offrens kroppar aldrig har återfunnits. En sak som aldrig tas upp under rättegången är Loras vän Steffens information om att Laura hade sagt att hon skulle ut och resa med en läkare dagarna omkring när hon försvann. En av hennes eskortkunder var en 53-årig läkare. Försvaret skulle kunna föreslå läkaren som en alternativ gärningsman, men verkar alltså avstå från det. Förmodligen tänkte inte Dellen på det. En möjlighet är att det här är någonting som Steffen bara berättade om i efterhand. Möjligtvis utredde spåret och kunde avskrivas. Den 12 januari 2018 dömdes Stort Problem, alltså Matthew Ward Jackson, till 11 års fängelse för olaga vapeninnehav och vapenhandel. En av åtalspunkterna var försäljningen av den här 32-kalibriga Smith & Wesson-revolven till Dellen Millard. Stort Problem fick viss strafflindring eftersom han redan satt i fängelse för massa andra saker. Så det slutgiltiga straffet blev bara 3 år, 7 månader och 2 veckor. Men Dellen Millard har en rättegång kvar. Den 31 maj 2018 inleds rättegången mot den nu 33-årige Dellen för mordet på sin pappa Wayne. Dellen väljer att inte representeras själv utan använder istället samma försvarsadvokat som vid första rättegången. Jill Cameron och Ken Lockhart är åklagare ännu en gång. Dellen ber om att hans mål ska prövas av enbart en domare eftersom hans tidigare rättegångar och domar har fått så mycket uppmärksamhet. Han menar att det inte går att hitta en objektiv jury. Och den här förfrågan godkänns. Och domaren Maureen Forstel ska ensam döma i det här fallet. När den tredje rättegången inleds har Dellen snaggat kort hår med en lång fläta hängandes vid ena örat. Han ser fortfarande lika självsäker ut som tidigare. Han ser ut över åhörarna och möter deras blickar. Han tittar Laura Babcocks mamma rakt i ögonen. Och även hans egen mamma är på plats och de två får ögonkontakt som varar i flera sekunder. Åklagarna hävdar att Dellen mördade sin pappa för att hans arv skulle bli mer en börda än en tillgång för Dellen ifall Wayne skulle arbeta vidare på sina ambitiösa företagsplaner. Dellen skulle ärva massor av arbete men inte så mycket kontanter, vilket inte alls passade honom. Försvaret yrkar att det hela var ett självmord. De menar att Wayne var en deprimerad alkoholist och därför tog han livet av sig. Det första vittnet är Waynes flickvän Janet. Hon säger att hon har försökt förstå varför Wayne skulle begå självmord. Och hon tycker inte att det är rimligt. Wayne hade erkänt att han hade problem med alkoholen och att han var lite nere ibland. Men hon skulle inte alls beskriva honom som deprimerad. Och den sista gången de pratades vid var han positiv och upprymd över att få fira hennes födelsedag. Andra vittnen som förhörs berättar att Wayne hade framtidsplaner. En flygkapten från det militära hade kontaktat Wayne i september. Hon skulle anordna en hedersceremoni till våren och undrade ifall hon skulle kunna få hyra Waynes nya hangar i Waterloo. Wayne blev överlycklig och erbjöd henne att få hålla ceremonin gratis. Han planerade att själv närvara. En affärspartner till Wayne vittnar om att Wayne gjorde flera förberedelser för att leda sitt företag in i en ny fas. Wayne ska ha sagt att han ville förbereda företag så väl som möjligt för hans son Dellen så att han skulle kunna ta över. Inget vittne berättar om några självmordstendenser överhuvudtaget. Obducenten som undersökte Waynes kropp på kvällen den 29 november 2012 fastslog på plats att skottskadan stämde överens med självmord. Men i rättssalen 2018 säger obducenten att han har hört Dellens och Madeleines vittnesmål och han har blivit påverkad. Obducenten blir hårt ansatt av en rättsläkare som vittnar om att det fanns många frågetecken kring hur skottet hade kunnat avlossas av Wayne själv. Rättsläkaren ställer sig också frågande till varför flera uppenbart tänkbara bevis såsom det svarta pulvret på kudden inte samlades in av polisen. En rekonstruktionsexpert vittnar om att det är högst otroligt att Wayne skulle ha skjutit sig själv utifrån hur skottet hade gått genom ögat. För att lyckas skjuta sig själv på det viset hade Wayne behövt hålla revolven på ett högst onaturligt sätt. Dessutom fanns det inga krutstänk från ett avlossat skott på Waynes vänstra hand och han måste ha skjutit sig själv med vänsterhanden. Åklagarna presenterade även DNA-bevis. Eftersom Waynes död länge såg som ett självmord hade DNA som hade hittats på revolverns handtag inte blivit testat förrän i juni 2015. DNA som hittades på revolvern som dödade Wayne tillhörde Dellen Millard. Dessutom var revolvern av märket Smith & Wesson, precis som den revolver Dellen hade köpt ett par månader innan Waynes död av stort problem. Jill Cameron tar även fram fotografiet som Dellen tog 2005 och la ut på spelplattformen Steam i oktober 2012. Det var det fotot där Dellen såg ut att blöda från sitt ena öga. Åklagaren menar att det är ett märkligt sammanträffande att Dellen månaden innan Waynes död lägger ut ett foto där hans ena öga ser ut att blöda och att det är just genom det ögat som Wayne blir skjuten. Åklagaren påstår även att Dellen hade lämnat sitt kreditkort och en mobiltelefon hos Mark och Marlena för att kunna hävda att han hade varit där, vilket Dellen också gör. Men Marlena vittnar om att Dellen åkte iväg vid ett på natten och var tillbaka först på morgonen. Den 24 september 2018 meddelas domen. Domaren, som dömer själv i fallet Maureen Forstell, kommer fram till att Dellen Millard är skyldig till mordet på sin far, Wayne Millard. Dellen döms till, ja, ni kan gissa det, livstidsfängelse med chans till villkorlig frigivning först efter 25 år. Dellen, som blev häktad 2013, får räkna av tiden i häktet på den totala strafftiden. Denna tredje dom innebär alltså att den 33-årige Dellen kan ansöka om villkorlig frigivning först år 2088. Då är Dellen Millard 103 år gammal. Om ni gillar Seriemördarpodden gillar ni säkert Seriemördarpodden Premium. Det är ännu fler avsnitt om seriemördare. Den hittar man på Patreon och på Podme. Om ni prenumererar på Podme finns det även andra premiumpoddar där, som min egen podd Massmördarpodden, men även premiumavsnitt av Rättegångspodden, Mordpodden och En mörk historia. Den första månaden på Podme är gratis. Min ljudtekniker Dava gör en podd. Den är hysteriskt rolig. Den heter Något Kaiko. Och de har just avslutat sin sommarspecial som handlade om nyhetstorka, där de då går igenom de mest nyhetstorkiga nyheter de kunde hitta. Rekommenderas varmt. Något Kaiko finns där poddar finns. Seriemördarpodden är tillbaka den 6 oktober och då är det Ted Bundy del 1. Tack till Sofie Karlsson för det här manuset. Tack till alla som sponsrar Seriemördarpodden på Patreon. Tack till Dava för ljudet. Och tack till dig för att du lyssnar på Seriemördarpodden.
Of I Like Radio. I Like Radio.